Kan vi få sjunga det en gång till? Och nu kör vi så ryker. Nu måste ni stå upp. Och så skriker vi det nästa. Där vi finns. Vi ber att du gör stora under i de församlingar som är samlade för den här konferensen. Vi ber att du kommer med förnyande liv, att nya människor får hitta in, att man hittar nya vägar att gå på som ärar dig. Och vi ber om stora under i de församlingar som finns representerade. Men vi vill också be om stora under. Du vet vad var och en som står här bär på sitt hjärta. Vilka bönämnen vi har tjatat om i tiotals år. Vilka människor vi släpar runt med dag och natt. Där vi säger Gud, det måste bli en förändring. Du vet vad det är, Gud. Vi ber om stora under i vart och ett av våra bönämnen, Gud. I det som vi kämpar med. Vi ber om stora under. Och vi ber att ditt rike går fram med en sån kraft och en sån makt. Att mörkret bara bävar och får ge vika. Både i de här personliga bönämnena vi har. Att mörker bara får gå och att ljus får segra. Men också i hela församlingarnas liv, Jesus. Att det blir ännu mera ljus, ännu mera välsignelser. Och vi ber att det får vara så att den här platsen, det som är Skelleftehamn och det som är Ursviken, om det finns andra småorter som räknas in i det här. Vi ber Gud att det får bli en tid när människor kan säga, jag ser att Guds rike drar fram. Jag ser att Guds rike tar mark. Vi ber om att få se de segrarna. För ditt namns ära, för ditt rikes skull. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Är det någon det inte rinner av? Jag känner liksom en droppe som går hela tiden här ner bak i ryggen på en. Helt underbart. Hörrni, vissa människor, de går bara in i ett rum och så gör de skillnad. En del därför att de har en sån tydlig personlighet. Andra kanske för att de är så duktiga på att få människor att känna sig liksom inkluderade. Någon annan för att de är så handlingskraftiga. Och vi har ju lärt oss de här senaste åren, ni vet att människor är gula och röda och gröna och blå det här. Oavsett vilken kritik de böckerna får, så har man ju liksom försökt förklara det här med vad vi är för olika personligheter och hur vi ska förhålla oss till varandra och så. Men alldeles oavsett personlighet eller naturliga förmågor, så är tanken att du och jag alltid gör skillnad när vi går in i ett rum. Och du kanske inte tycker att du är särskilt märkvärdig, och det är du säkert inte heller. Det är inte jag heller. Men vems vi är gör oss märkvärdiga. När du går in i ett rum, då går Guds rike in i det rummet. Och det betyder ju att överallt där du går, där går Guds rike. Om du går och handlar på mataffären, då är Guds rike på mataffären, för du är ju där. Och då kan ju egentligen precis vad som helst hända. Anden är ju i dig för din skull, men anden är över dig för andras skull. Och den gör ju skillnad. Så du kan glömma det där med att få gå lite diskret i olika sammanhang. Det är lika bra du inser att så här är det. Har du tagit emot Jesus? Ja, du gör skillnad i de miljöer som du går in i. Och när vi förstår det här perspektivet att vi är, som ett av bibelställena säger, att vi adopterade in i Guds familj, så ska vi nu träna den nya identiteten. Om du tänker dig att du liksom var, så att säga, gatubarn i Indien förut, och så kommer det någon dit och bara får sånt hjärta för dig, så den här personen adopterar dig och tar med dig hem. Och när du kommer till Sverige så inser du att det är liksom inte familjen Johansson i Skelleftehamn som har adopterat mig, utan det är kungen som har adopterat mig. Och du springer liksom vilse i rummen de första veckorna, för det är så vansinnigt stort det pappa har. Och du inser att nu ska jag försöka lära mig den kultur som är här, det språk som är här, de möjligheter som finns här. Du kan inte ha kvar det här mindsetet som säger ingen bryr sig om mig. Om inte jag själv tar det jag ska ha, så kommer ingen att ge det. Jag kan inte lita på någon, därför att du är inte i den miljön längre när du behövde tänka så. Och även om du inte kan språket och kulturen och alltihopa från början, så är det ju meningen att du lär dig det eftersom. Och i början så försöker du säkert vara det perfekta barnet, så att de som adopterat dig inte ska behöva ångra att de adopterade dig. Så du har det perfekt på ditt rum. Och säger de att du är mat, då fuff, sitter du vid matbordet. För du vill göra som de säger. Ingen ska behöva vara besviken på att de adopterat dig. Men om du uppför dig så efter ett år i den här adopterade familjen, då kommer den där pappan att tänka, vad har jag gjort för fel? Varför blir ungen inte trygg? För när du är trygg, då kommer du också för sent till middagen ibland. Och du släpper tvätten på fel ställe. Och du spelar lite för hög musik när andra har gått i säng och så vidare. Därför att du är barn i huset. Och du kommer hela livet att veta att Gud har adopterat dig bara av nåd. Men när du nu är i familjen bara av nåd, så vill han att du uppför dig som de andra barnen. Att du också går och smäller i kylskåpsdörren och tar ett mellanmål efter skolan, istället för att varje gång stå på tröskeln och är det okej om jag också tar en banan? Han vill att du ska bli trygg. Och du har fått en ny identitet. Och den är kungabarnets identitet. För din pappa är kung. Du hör direkt att det här ändrar vi inte över en natt. Men du är syskon till Jesus. Du är ambassadör för ett rike. Du har anden som inneboende. Du kan sluta tro att du behöver förtjäna din plats och börja slappna av och inse att vi lär en relation istället för en religion. Och Gud, han öser sin kärlek över oss. Som man gör, ni vet, när man adopterat barn. Man öser sin kärlek över dem. För då tänker man att då kanske de blir trygga. Och efter ett tag kanske de kan börja älska mig tillbaka. Och så gör Gud, han öser sin kärlek över dig. Och så tänker jag att det kanske kan bli ett gensvar hos henne. Med tiden kanske hon älskar mig. Och så kan våra liv få bli tacksamhet och glädje och kärlek och allt det där. Och när vi börjar träna att vi lever i kungens palats, då börjar vi också förstå att som hans älskade barn, så han har högre tankar om mig än vad jag har. Och då när vi står inför olika val så börjar vi tänka, om jag gör det där valet, representerar det vem jag idag är? Representerar det min pappa? Eller är det där ett för lågt val för den jag är nu? Och så söker vi vad som skulle kunna peka på våran pappa. Inte för att han är ett stort pekfinger och pekar på oss när vi gör fel. Utan för att vi inser att jag vill att mina val ska börja spegla den jag idag är. Och att det ska ge ära till min pappa. I Lukas 22 när Jesus säger att nu ska jag göra ett nytt förbund. Och så delar han nattvarden första gången med lärjungarna. Då säger han så här. Den makt jag har fått av min far ger jag nu till er. Och sen tar han en handduk runt midjan och börjar tvätta fötter. Vi har fått himmelrikets makt. Och vi ska använda den till att betjäna. Med kungens hjärta betjänar vi. Och då kan vi också inse att jag har inte råd att ha så jättemånga tankar i mitt huvud om mig. Som han inte har i sitt huvud om mig. För hans tankar är ju mycket högre. Varför ska jag ha en massa tankar om mig som han inte har om mig? Jag vill ha hans tankar om mig. Så tillbaka till starten. Vi behöver inse att vi förändrar ett rum när vi går in i det. Och nu ska vi se om vi kan få en bild där uppifrån. Vi kommer snart till bibeltexten. Men vi ska se om vi kan få en bild som jag gillar skarpt. Nej, vad händer nu då? Krascha! Då berättar jag den där bilden. Det är en jätterar liten tjej med massor av lockigt hår. Och så ser hon lite så här glad och sprallig ut. Och så har hon en krona på huvudet och så gör hon liksom lite så här. Och så står det, if at first you don't succeed, adjust your crown and try again. Om du inte lyckas första gången, justera kronan och försök igen. Om prinsessan Victoria kom hit och skulle vilja glida in här lite inkognito så skulle hon inte lyckas med det. Det spelar ingen roll hur stora brätter hon skulle ha på hatten. Vi ska kolla det. Så du kan också börja liksom dra nytta av att du förändrar ett rum när du går in i det. Därför att du är en kunglighet. Du kan inte komma inkognito. Du kan inte bara smälta in. Utan där du är, där är Guds rike. Och allt kan hända. Och du kan gå in i ett rum där det är väldigt mycket mörker. Själsligt eller andligt. Men du är ljus. Och ljuset i dig, det har ingen skugga. Gud är utan skugga i dig. Och den här nya människan som är i Kristus och vet sin vikt och sitt värde på grund av vems vi är, får också träna sig att bära Guds förtroende. Alltså du och jag, vi kanske aldrig uppnår ett riktigt bra självförtroende. Men det är inte viktigast. Men att uppnå ett Guds förtroende, det är bra. För även om du är skraj, så jag menar, säger han att du ska gå på vatten och du har ett Guds förtroende, då går du på vatten. Oavsett hur du ser på dig själv. Men han sa det. Och jag litar på honom. Så vi får välja högre tankar och handlingar för att de helt enkelt är representativa för det rike som vi representerar. Och då finns en önskan att få betjäna på det vackraste sätt vi kan komma på. Därför att vi vill visa riket för andra. Och ni vet, de flesta människor, de engagerar ju Gud i sina omständigheter om de blir nog svåra. Då kan den mest inbitna ateist ropa, Jesus om du finns, eller Gud om du finns, hjälp mig. Och ibland så fungerar ju vi kristna på samma sätt, att gode Gud, gör någonting åt det här som jag går igenom just nu. Men du och jag har ju möjlighet att göra val utifrån vår identitet och inte utifrån våra omständigheter. att mer utgå från frågor som: men Gud, vem är du nu för oss i den här situationen? Och vem är då jag i den här situationen? Och så kan vi inse att varje omständighet också är en möjlighet till förändring, åtminstone av min karaktär. Att Gud, jag vet inte vad du kan vinna för seger i den här skiten som händer nu, men ta åtminstone någon seger i min karaktär. Jag vill göra ett val utifrån min identitet. Förändra du mig, Gud, så jag återspeglar dig ännu mer efter det här som jag går igenom nu, eller som händer i min miljö just nu. Den segern vill jag alltid vinna, oavsett omständigheterna. Ibland när vi drabbas av samma omständigheter gång på gång, så kanske Gud försöker berätta att det finns en kallelse in i din identitet. Jag försöker öppna en dörr för dig. Gå in här. Och så kan vi utifrån vad vi lär oss tillsammans med Gud, den förändring han gör, sen vända oss mot omständigheterna och se vad som händer i situationen. Då sätter vi oss över situationen tillsammans med Gud och inte under omständigheterna. Det finns en humoristisk film, Evan den allsmäktige. Den känner ni igen? Yes. I början av den filmen så får man ju se hur den här mamman ber aftonbön. Hon ber för mannen och hans viktiga jobb, och hon ber för barnen, och så ber hon: åh Gud, du vet att jag skulle behöva mer tålamod också. Och så rullar den här filmen på, och hennes man Evan, han blir ju alldeles knäpp i huvudet. Han tror ju att han är Noah och börjar odla långt skägg och börjar bygga en ark, och han blir knäppare och knäppare. Och hon inser ju att den här karn kan man ju inte leva med. Innan filmen är slut så har han ju räddat en stad som går in i arken när vattnet kommer. Men det vet man ju inte då. Men hon tänker att han har ju blivit knäpp. Jag kan inte bo med honom. Så hon packar in ungarna i bilen och kör liksom över USA någonstans och ska börja bo hos sina föräldrar. Och så stannar hon på en matservering för att äta. Och så känner hon inte igen Gud. Men det är Gud som kommer och serverar henne maten. Apropå himmelrikets makt att betjäna. Så det är Gud som kommer och ger henne maten. Och så sätter han sig bredvid henne och så säger han ungefär så här: du, om någon människa till exempel skulle be om mer tålamod, tror du att man bara vaknar en morgon och pop, så har man mer tålamod? Eller tror du att Gud ger den människan tillfällen att träna sitt tålamod? Det är lite så det går till. Nu skulle vi haft en bibeltext, men vi tar den härifrån. I andra krönikeboken, första kapitlet och vers 7 och framåt, där står det om kung Salomo. Allt han hade lyckats med och hur mäktig han är. Och så uppenbarar sig Gud för honom en natt och ger honom världens deal. Be mig om vad du vill och du ska få det. Om man pratar omständigheter. Det här är bra omständigheter. Om Gud besöker dig en natt och säger: be mig om vad du vill och du ska få det. Och Salomo, han utgår från den plats han har fått. Den liksom plats i historien som är hans. Den familj han har, det folk han har. Och så inser han liksom att jag har fått ett inflytande. Och så säger han till Gud att jag ber om vishet, om kunskap. Att kunna leda det här folket. Du har gett mig inflytande över ett stort folk. Alltså, vem ska kunna leda det här folket? Jag behöver vishet och jag behöver kunskap för att styra ett folk som är så stort. Och Guds svar blir: därför att din största önskan var detta. Och därför att du inte bad om rikedom, välfärd och ära eller dina fienders liv. Hur många av oss ber inte om något sånt? Rikedom? Alltså, tänk om man bara vann 2 miljoner på lotto. Vad det skulle förändra, eller hur? Eller välfärd. Jag är jättegärna med och hjälper till med flyktingarna som har kommit till Sverige och så vidare. Men i slutet av dagen vill jag ju ändå få sjunka ner i min egen soffa. Jag måste ju få ha det någorlunda bra, eller hur? Eller ära, Hur många av oss vet inte att vi bär mer än vad vi får visa på våra arbetsplatser? Och tänk om de såg vad jag har att komma med. Tänk om folk förstod i församlingen hur bra den här idén är som jag har, eller hur mina gåvor faktiskt skulle kunna funka. Och vi kanske inte ber om våra fienders liv. Det är lite mycket. Men vi i alla fall ber att Gud ska trycka till de där som inte begriper bättre och står mig emot, eller hur? Och så säger Gud, eftersom du inte bad om något av det här, utan om vishet och kunskap för att kunna leda mitt folk som jag har gjort dig till kung över, därför ska jag ge dig vishet och kunskap. Punkt. Jag ska också ge dig mer rikedom, välfärd och ära än någon kung någonsin haft före dig eller någonsin kommer att ha. Bra omständigheter, hörni. Men nu är det så här. Vi som sitter här, vi har alla fått ett område att ha inflytande i. Det kan vara vår familj, det kan vara ett klassrum, det kan vara en arbetsplats, det kan vara en församling, det kan vara en hobby, det kan vara en grannsamverkan, det kan vara lite vad som helst. Men du har fått områden att ha inflytande i. Och det är verkligen att sätta sig över omständigheterna. Att säga, Gud, ge mig vishet och ge mig kunskap så att jag kan påverka på det sätt som du vill att jag ska göra inom de här områdena. Istället för att bara be om att få ha det någorlunda bra. Eller så bra som möjligt. Eller vinna 2 miljoner på lotto. Vi vill leva i Kristus. Inte i våra omständigheter. Vi vill inte ha en offermentalitet. Även om vi ibland måste säga att vi är drabbade. Om du är i Kristus, då är också alla dina omständigheter i Kristus. Och då kan du och jag växa i vår identitet. Och vilka omständigheterna i livet än för oss in i, så vill vi stå där tillsammans med Jesus. Och vi vill se det han ser. Och vi vill bli det han vill att vi ska bli. Och vi vill agera som han vill att vi ska agera. Och det här för med sig att vi faktiskt kan vara ganska fridsamma och lugna och lite obrydda. När folk förvånas över att det är så. Vi har några ställen, för vi lär oss att vila i Gud. Ordspråksboken 16:32, där står det, det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad. I Andra Thessalonikerbrevet 3:16 står det, må han som är fridens herre skänka er sin frid alltid och på alla sätt. Och i Jesaja 54:10 står det, om så bergen rämnar och höjderna flyttar sig ska jag aldrig någonsin svika dig och mitt fredsförbund aldrig brytas, säger Herren, han som visar dig barmhärtighet. Alltså om bergen på den här tiden är ju det du kunde orientera dig efter. De plockar ju inte fram GPSen direkt. Utan man orienterar sig ut efter bergen. Och så säger Herren, om så bergen liksom vacklar och försvinner. Om allt du tar sikte efter i livet rämnar. Så är mitt fredsförbund inte över. Vi skyndar oss ju ofta ut ur friden och börjar leta omkring när det händer saker. Och Gud säger, gå tillbaka. Jag bor i dig. Mitt fridsförbund är inte över. Utan sök dig tillbaka in i det innersta där anden talar. Och så vill jag ge dig frid. För jag är här, oavsett det som händer. Ni vet, oavsett vad som händer i ett rum så blir ju Gud inte tagen på sängen. Han är ju alltid den lugnaste i ett rum. Vem skulle vilja vara den näst lugnaste? Det är en utmaning. När vi lär oss att hantera oss själva så vet vi också hur vi kan hantera omgivning som vi är i. En av andens frukter är självbehärskning. Att inifrån och ut tillsammans med anden. Det här väljer jag, det där väljer jag inte. Och så inser vi att vila, det är ett vapen. Och frid kan tillåta oss att blomstra i svåra omständigheter. Friden ställer oss med Gud över och inte under. Och det är kungarikets attityd. Vi får se Guds suveränitet. Att det är en förmån att vara tillsammans med Jesus. Tänk dig när de här 12 supercoola krigarspejarna ska gå ut och spana in det där förlovade landet åt Israel. De är verkligen utvalda. Liksom the peak of the peak. De här 12 får äran. Det är det bästa vi har. Och så kommer 10 av dem tillbaka fullständigt omanliga. De är som gräshoppor. De har bara läst av det synliga. Men Josua och Kaleb, de kommer tillbaka ännu större än vad de gick ut. De har sett det synliga, men de har också läst av vad Gud säger. Och de kommer tillbaka och säger, Gud är med oss. Alltså, de är jättar i det här landet. Men Gud är med oss. De blir vårt byte. Det är stor skillnad på vårt läge och vår ställning. Vårt läge, det är som det är. Det kan vi berätta om många gånger. Hur uselt saker och ting är. Och svårt och dåligt och fel. Och om vi bara önskar, som vi önskar att det vore över snart. Men vi får läsa av situationer utifrån vår ställning. Utifrån vem Gud är för oss. Vad Gud gör. Vad vi lär oss. Vem jag har möjlighet att vara. Hur jag kan bära frid i det här som händer nu. Hur Gud kan ta en seger i den här röran. Och jag vill blomstra ur den här motgången. Det är ett privilegium att vara med Jesus, vet ni. Och när världen skapar kris, då skapar Guds rike vila och frid. När vi lever utifrån vår ställning och inte vårt läge, då har vi möjlighet att visa på en annan verklighet. Och om det är sant, om du tror det är sant, att Gud aldrig kommer att lämna eller överge dig, så får du helt enkelt fråga, var är du mitt i allt det här? Var står du liksom i det här rummet? Och så vill jag gå och ställa mig där Gud är. Jag vill stå med honom och se situationer utifrån hur han ser på det hela. Jag har läst några år en kurs över nätet. Och då har vi haft en Facebook-sida där vi elever har mötts från olika håll i världen. Och oftast har ju meddelarna på den här Facebook-sidan handlat om vad tyckte ni om lektionen eller har någon läst den där boken eller något sånt. Men ibland så kommer det personliga meddelanden på den här sidan. Och en dag kom det ett personligt meddelande från Andy Thomas i England. Och jag har aldrig mött honom. Det var ett väldigt kort meddelande och det stod bara så här. Be för oss. Jag åker hem nu. Vår dotter har försökt ta livet av sig. Och jag såg hur kommentarsfältet fylldes på med människor från hela världen. Som antingen bara visa, jag ber. Eller skrev, vi talar liv över din dotter. Och det kom från Australien och det kom från Tyskland och från Sverige och från England. Det liksom... Människor slöt upp omkring den här familjen. Vi ber, vi är med er. Och så gick det bara ett litet tag. Och så kom ett nytt meddelande. Och så stod det bara, she's gone. Hon är borta. Och vi som hade liksom börjat gå omkring och tala liv över den här flickan. 13 år, deras enda barn. Vi kände liksom... Vi var ju som igång. Nej. Och till slut så var det någon som kände honom mer. Som liksom skrev att Andy, det här är din och din hustrus beslut. Men om ni vill det så fortsätter vi att tala liv över flickan. Gud har uppväckt människor förut. Vi fortsätter att tala liv över henne. Och så gick det en liten kort tid och så fick vi tillbaka ett meddelande. Jag har pratat med min hustru, ni får gärna fortsätta be. Och vi bad. Och vi bad. Gud, väck upp den här flickan i Jesu namn. Och det bads över hela världen. Och så gick det en natt. Och så morgonen efter så finns det ett nytt meddelande från denna Andy. Och så står det ungefär så här att jag har levt så länge med det profetiska så jag vet hur det är när Gud talar. Och jag har 8 gånger i natt fått att hon vill inte återvända. Och då var det någon som skrev, vet du att jag fick samma men jag ville inte säga det. Och så var det någon som skrev, ja det är konstigt, jag ser henne stå och spela elbas. Och så var det så här Mose eller vet, Noah eller Johannes Döparen eller någon sån där som hon stod och spela elbas med. Och så säger pappan, hon spelade elbas. Och så går det bara några timmar och så skriver han, nu taxar jag ut från Guds rike. Be mig inte om något mer. Här ger jag upp. Och det är inte svårt att förstå, men vi var ju redan där, vi bad och bad och bad. Så Jesus, nu måste du hjälpa det här föräldraparet. Du måste ta hand om dem. Du säger att nu orkar de inte mer. Du måste vara där. Hjälp. Och så gick det ena till. Och sen stod det på chockrosa bakgrund på Facebook så här. If I can't raise my own daughter, I'm gonna raise someone else's daughter. It's payback time. Om jag inte får vara med och resa upp min egen dotter, ska jag resa upp någon annans dotter? Nu är det tid att ge igen. Och så börjar han planera begravningen för sin enda dotter. Och tänker så här, vem är det som är bra på att dela evangeliet med unga människor? Hela hennes skola kommer ju vara här. Jo, men han är bra på det. Och så skrev han och informerade oss, för vi fortsatte ju be, att nu har jag fått en talare och han är bra på att dela evangeliet med unga. Och jag har sagt till Gud att jag förstår att människor inte blir frälsta på en begravning. Men jag har sagt till Gud att jag vill att 7 unga människor i spåren av att de har varit på den här begravningen någonstans ska ta emot Jesus. Det här är ett annat sätt att tänka. Det här är Guds rikets tankesystem. Vi har så mycket att lära. Hur kan vi utveckla en tillit till Gud som ett sätt att leva? Hur kan vi bli säkrare i honom, inte tvivlande? Jesus var säker på sig själv och han bor i oss. Kan jag på något sätt få smittas av den där tryggheten och den där tilliten och känna glädje och hur rik jag är oavsett omständigheter? Jag vill vara så upptagen och fascinerad av vem Jesus är att jag liksom inte hinner ha tid att bli skrämd av något annat. Jag vill nyfiket fråga, hur tänkte du nu? Vilka är dina löften som passar in på den här situationen? Så vi lär oss att vara kvar i Gud, för varje svårighet är en möjlighet till förändring, en förståelse mer av min identitet i Kristus. Och jag håller för att det finns ett privilegium någonstans i den här röran och det finns en seger som Gud kan ta, och då vill jag inte sörja för länge. Jag vill inte klaga för länge. Jag vill inte vara ett offer för länge. Jag vill inte fastna i det, därför att Gud kan alltid göra någonting nytt. Ni vet, Gud gör ju mer bakom vår rygg än framför vårt ansikte. Så jag gör mina val utifrån vem Gud är för mig främst och inte utifrån vad jag vill ha ut av en omständighet. Utifrån vem han är för mig så vill jag se hans hand i arbete. Och om saker och ting inte sker på en gång och som jag önskar, så vill jag träna mig i att inte känna press och stress utan att vila och ha frid. Ni vet, Jesus sov i vissa stormar. Tänk om vi har auktoritet över de stormar vi kan sova i. Så min fråga till dig är väl lite så här. Vad vore ett sätt för dig just nu att kliva in ännu mer i din nya identitet? Att liksom ha Jesus för ögonen och träna vila och frid. Hur skulle det se ut kring dina omständigheter om du levde utifrån den här identiteten som centrum? Vilka skulle perspektiven och tankesystemet och språket vara för dig? När vi förstår det, där är din dörr att gå igenom. Just där finns en lärdom. Och anden vill hjälpa dig. Och Gud är obeveklig i sin kärlek till oss. Han är obeveklig i att träna oss för sitt rike. Och han vet ju att våra hjärtan längtar efter att få vara mer lik honom. Att få representera honom väl. Att få vara en ambassadör för det här riket. I den här tiden, i våra liv. I de områden, det land han har gett oss att ha inflytande i. Vi vill göra skillnad i de rum vi går in i. Därför att han bor i oss. Christ is in me. I am enough. Kristus bor i mig. Det är alldeles nog. Jag räcker till då. För det är han som gör det. Vilka är dina områden? Hur vill du påverka? Vi ber tillsammans. Vi tackar för att du har adopterat oss in i din familj, Jesus. Att vi är syskon med dig. Vi tackar för att det du gjorde på korset, det räcker för varenda människa över hela jorden. I alla tider. Tack för att vi har blivit funna i dig. Och du vet att vi behöver träna vår nya identitet. Vi behöver få tankar på plats och känslor på plats och vilja på plats. Och liksom vara i dig. Så att vi lever utifrån vår ställning och inte vårt läge. Tack för att när vi är i dig så är alla våra omständigheter också i dig. Och jag vill be för alla människor som sitter här att de får identifiera de områden som de har fått inflytande i. Att de ska få se områden som är deras där de går. Och hur de kan få bara vara i dig och därför göra skillnad i de här miljöerna. Så vi ber att du förnyar vårt sinne, att du förnyar vår tanke så att vi kan tänka de tankar som du tänker. Och vi ser fram emot vad du ska göra där vi går fram därför att du också går fram. Och din är äran för allt i evigheters evighet. Amen.